Hej och välkommen till podden om kyrkans kulturarv. Jag heter Anneli Tollerå och jag jobbar som kommunikatör i Svenska kyrkan i Norrköping. Och jag är ju det stående inslaget i den här podden. Jag är med varje avsnitt och leder diskussionen. Och med mig vid min sida här är jag glad att få presentera Bo Lennart Nilsson som är präst i Sankt Olofs församling. Välkommen!
Tack så mycket!
Ja, och du är ju med här därför att du har ett historiskt intresse kring våra kyrkor. Du kommer ju ofta med historier kring dem och sådär och vi lyssnar ju intresserat.
Ja.
Vissa av oss i alla fall som tycker att det är spännande med historien. Hur kommer det sig att du är så intresserad av historiken kring kyrkorna?
Ja, alltså dels beror det ju på att jag varit i Norrköping väldigt länge. Jag kom hit som präst 1979. Det är det 39:e året jag är inne på nu. Och att kyrkorna, alltså och miljön kring kyrkorna är ju, berättar ju någonting om bygdens historia. Och det tycker jag är väldigt spännande. Kyrkorna, men också våra kyrkogårdar, är ju någonting som berättar någonting om den här trakten.
Mm.
Så att, och sen är det ju att kunna sin historia hjälper till att förstå också samtiden.
Mm.
Och det gäller ju också våra kyrkor när vi ska bygga om och när vi ska göra, varför gjorde man så här en gång i tiden, hur tänkte man? Och
precis.
Så det är spännande tycker jag.
Mm. Det kan ju vara viktigt också att lära sig av historien. Man brukar ju beskylla oss i vår tid att vara lite historieglömska.
Ja,
så, ja.
Historielösa faktiskt i vissa sammanhang kan man säga.
Mm. Men det vill vi ändra på. Alltså nu,
absolut.
Nu ska vi prata ett helt avsnitt om Sankt Olai kyrka, som ju är Norrköpings innerstadskyrka, belägen i Olaiparken, mitt i centrum av Norrköping. Och Sankt Olai kyrka jubilerar 250 år
i
år. Mm. Så det finns anledning att ta upp den. Och den kyrkan har ju levt med staden Norrköping då i 250 år och betytt mycket för människor både nu och då.
Ja, det är ju ett landmärke kan man säga för Norrköping och det här är ju inte den första kyrkan på den platsen.
Nej, det är det inte. Det har funnits en kyrka väldigt länge.
Ja, alltså man tror att det är den fjärde faktiskt som ligger på samma plats.
Mm.
Så att det har funnits en kyrka där väldigt länge.
Mm.
Och Norrköping blev ju genom privilegiebrev från Albrecht av Mecklenburgen fick kalla sig stad 1384.
Mm.
Och då vet man ju att det har funnits en stadskyrka.
Just det. Och det fanns ju inte så många kyrkor heller, för Norrköping var väl inte lika stort i ytan heller, utan
nej,
det var ju den kyrkan som var stadskyrkan. Och så fanns det väl ytterligare en.
Ja, och den är nog ännu äldre.
Ja.
Det är ju den man kallade för landskyrkan. Man hade ju ofta så i städen att man hade en stadskyrka för stadsbefolkningen. Och så en landskyrka som ofta inte låg så långt därifrån, som var då kyrka för den omgivande landsbygden.
Mm.
Och det var ju Sankt Johannes kyrka. Och den låg ju, den gamla Sankt Johannes kyrka, det är alltså den äldsta kyrkan i Norrköping. Och den har legat där hörsalen ligger nu. Och hörsalen var ju kyrka ända fram till förra sekelskiftet. Då man byggde en ny Sankt Johannes kyrka där den ligger nu då. Och så sålde man den gamla kyrkan till Norrköpings stad. Och det blev ju hörsalen.
Det är hörsalen, ja. Och man tycker ju, man reagerar ju i Norrköping att det är så nära mellan stadskyrkan och landskyrkan så att säga. Men du har...
Ja, men så var det. Och, och jag vet ju, jag läste ju Uppsala och där ligger ju den stora, stora katedralen Uppsala domkyrka. Det är ju bara ett stenkast till Helga Trefaldigt kyrka som då var landskyrkan.
Mm.
I gamla tider alltså.
Mm. Och du hade ju en förklaring på det. Landsbygden var ju så
omfattande. Ja, alltså den låg runt omkring.
Ja.
Så att då la man landskyrkan mitt i stan. Då hade alla ungefär lika långt.
Mm.
De som kom in från den landsbygden.
Och stadskyrkan och lands landsortskyrkan, då var det ju viktigt i vilken kyrka man skulle gå. Man tillhörde landsortens kyrka eller stadskyrkan. Man fick inte smita hur som helst.
Det var nog lite koll på det där.
Mm.
Och stadskyrkan var ju ofta då den rikare kyrkan, så att säga.
Mm.
Kyrkoherden där hade mer betalt och sådär.
Mm. Man kan undra om man kände sig lite i underläge där i landsortskyrkan då.
Ja, det gjorde
lite
man.
Lite konkurrens.
Ja. Eller också, vad hade man sin stolthet?
Ja.
Att man ändå liksom gick till sin kyrka.
Mm. Ja, det är roligt att fundera på hur det kan ha varit. Ja. Ska vi gå in på själva tillkomsten av Sankt Olavs kyrka då? Byggnationen?
Ja, alltså... Det fanns ju, de tidiga medeltida kyrkorna vet man inte så mycket om. Men man vet att det fanns en kyrka då som byggdes i början på 1600-talet. Men den var i dåligt skick i mitten på 1700-talet. Och då ska man lappa, eller hur ska man göra? Men man bestämde sig för att riva den gamla 1600-talskyrkan. Och så byggde man den här nya Sankt Olaj då på den gamla kyrkans grund.
Just det.
Så man vet att det är ungefär samma storlek på kyrkorna som den gamla kyrkan var då.
Mm. Och jag läste att stilidealet hade ju ändrats då när man fick uppdraget att göra den nya kyrkan. Då var det inte så lätt att få till det, för att det var ju på en gammal grund och storleksmässigt så var det inte riktigt vad man hade föredragit då.
Nej. Arkitekten till den här kyrkan som står nu, han hette Carl Johan Kronstedt.
Mm.
Och han hade ett förslag som var, man tyckte blev för dyrt. Så man var tvungen att banta i det där förslaget. Men på ett ställe gav han sig inte. Och det var västfasaden, alltså den fasaden som är där man går in i kyrkan nu.
Mm.
Mot stadstornet, så att säga. Och om man då tittar på den fasaden och ger sig tid att stå och titta på den, så är den ju otroligt grann.
Mm, det är den ju. Det är själva entrén.
Ja.
Mm. Ja, det är den. Kan du beskriva fasaden lite?
Alltså det som är spännande med fasaden, det är ju att det finns bland annat då Norrköpings stadsvapen, ett av Norrköpings stadsvapen, gamla stadsvapen, finns där. Nu har vi ju det här ennet som vår symbol, men tidigare var det ju Gullolle. Men vid sidan om det fanns det ett annat stadsvapen som består av en krona och en spira och en, vad heter det, sån här yxa. Och det kan man faktiskt se om man står där nere och tittar upp. Så kan man se det där stadsvapnet, och det förklarar ju också då att det här var verkligen stadens kyrka.
Precis.
När man sätter stadsvapnet på kyrkan.
Och anledningen till att det inte är den här Sankt Olofs bilden, det tänker jag har väl också med, man använder ju de två stadsvapnen parallellt, tänker
jag,
har jag förstått. Det här med Sankt Olof, det blev inte bestämt förrän in på 1900-tal som vår stadsvapen, 30-tal. Men innan dess så ville man väl avveckla allt med helgonfigurer att göra vid reformationen.
Mm.
Och då tillkom ett mer stiliserat stadsvapen, det som du beskrev, och det som finns på Sankt Olaj kyrka.
Mm. Mm. Så när man går förbi nästa gång kan man kasta en blick upp, så får man se detta gamla.
Vi har inte nämnt årtalet, va?
Det var... Nej, 1767 i december så invigdes kyrkan. Och den var ju långt ifrån färdig, kan man säga.
Man hade bråttom.
Man hade bråttom, för att församlingen var ju tvungen att ha någonstans att fira sin gudstjänst. Men exteriört var det väl i stort sett färdigt, men inte interiört. Alltså det var mycket provisorier inne i kyrkan. Man hade återanvänt lite gamla bänkar ifrån den gamla kyrkan. Och predikstolen, det var i stort sett bara några bräder som var ihopslagna, som man hade hängt över med någon tyg för att det skulle se någorlunda snyggt ut. Och en provisorisk altaruppsats var det också. Så att
Och byggnationen vi räknade ut förut, det tog ju bara ett år.
Ja.
Ungefär ett och ett halvt år.
Lite drygt ett år, ja, ett och ett halvt år. Så det var ju väldigt snabbt. Ja.
Rekord.
Ja.
Det låg man på.
Verkligen.
Det låg man på byggmästaren. Mm. Arkitekten har du nämnt, ja.
Ja, Kronstedt heter han.
Kronstedt. Och byggmästare var Elias Kessler, har jag skrivit.
Just det.
Mm. Mm. Och det var ju han som var trogen Kronstedt,
ja,
vad jag förstod. Och när byggnadskommittén låg på att man ville förenkla och göra lite billigare, så var det Elias Kessler som stod emot, och arkitekten själv. Och som du sa, västfasaden,
den gav man inte någon avkall på.
Precis. Ja. Sedan har jag noterat 1775, 7 år senare, då tillkom orgeln.
Just det. Och det var den första orgeln som då fanns på plats.
Mm.
Och den fasad som finns idag, det är alltså den fasaden. Det är ju också en otroligt mäktig och grann fasad som man kan faktiskt ta sig tid och stå och studera lite grann.
Precis, man brukar säga att det är väl en av Sveriges grannaste orgelfasader i gustaviansk stil.
Ja.
Och att den är bevarad från 1775.
Ja.
Ja. Och där hade man då väntat i 7 år från invigningen.
Ja.
Med den här orgeln. Man kan ju undra vad de hade tills dess att spela på.
Ja, alltså man hade väl kantor hade man väl, alltså kantor var ju egentligen inte någon som spelade från början, utan kantor det var ju den som ledde sången. Så att jag misstänker att man sjöng utan orgel.
Det kan hända att man gjorde. Mm. Precis. Ja, och den är ritad av Erik Palmstedt, den här fasaden.
Ja.
Ja. Och sedan 22 år senare, då har man samlat ihop sig och fått den predikstol och den altartavla som vi fortfarande har idag. Så 22 år fick man vänta och leva med det här provisoriet.
Ja, men och det är ju likadant med predikstolen, den är ju otroligt grann.
Mm.
Och det som är då lite speciellt med den är ju att den är huggen av en bildhuggare härifrån Norrköping.
Mm.
Som hette Börling, Carl Fredrik tror han hette. Och stolen är då, eller predikstolen, den är då från 1798.
Mm.
Så man fick ju vänta några år.
Precis, 22 år. Och det är ju för att man verkligen ville planera och anlita. Och han var ju ansett som en av de skickligaste i landet.
Ja.
Mm. Så att, att man använder de här provisorierna är ju för att man, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
Nej, precis. Och altartavlan, det var ju då den stora kyrkomålaren på den tiden, Hörberg.
Vill man också ha landets mest ansedda.
Ja, mm. Mm. Och kanske var det då att man hade lite bråttom då på slutet på 1700-talet för att färdigställa kyrkan interiört för år 1800.
Just det, då hände det någonting
då,
i kyrkan.
Det är inte många som vet faktiskt, men det har varit en kungakröning i Sankt Olavs kyrka.
Mm.
Och det var år 1800 när Gustav den fjärde Adolf kröntes till kung.
Mm. Fint värre.
Ja, alltså det var så att det var lite oroligt politiskt i Stockholm. Så att man valde att förlägga kröningen utanför Stockholm, och då föll valet på Norrköping som ju var en stor stad på den tiden. Och den skedde då i Sankt Olavs kyrka.
Mm. Och jag minns också att jag läste att då putsade man ju upp kyrkan väl, och man byggde också ut läktarna lite större där uppe.
För det skulle få plats med alla människor som man tänkte skulle vara närvarande.
Mm. Ja, och sedan, jag har ritat en fin tidslinje här. Jag kommer till 1870, och då är det den första riktigt omfattande renoveringen av kyrkan.
Ja.
Med stadsarkitekt Carl Theodor Malm som står för ritningar.
Just det.
Och arkitekt A.G. Lindegren. Och det är då kyrkan förändras från den här lite enklare 1700-talskyrkan, och då har man ju fått ett nytt stilideal, 1870-tal. Ja. Då ska det vara lite mer flådigt, eller hur?
Då ska det vara flådigt.
Mm.
Och då, alltså då är ju, går man ju tillbaka till barockstilen.
Mm.
Och vill man få en aning om hur det kunde ha sett ut i Sankt Olai kyrka efter den renoveringen, så kan man gå ner till Hedvig kyrka och titta hur den är dekorerad. Med i tak och på väggar och med marmoreringar och med medaljonger och målade. För det är samma arkitekt, nämligen A.G. Lindegren, som har målat Hedvig kyrka, och det är från samma tid.
Mm. Just det.
Och det är bevarat.
Den är bevarad, och nu för tiden säger man ju att det är ovanligt att det har bevarats, den stilen.
Ja. Mm. För att det, sen blev det omodernt,
och sen
då målade man över det där.
Ja.
Men
det var ju stuckatur och allting, liksom, allting var väldigt överdådigt.
Ja.
Och det finns ett foto på, det finns en kyrkobeskrivning, och då ser man ju foto på hur det var när det var.
Ja, då ser man ju även här att pelarna var marmorerade, och det var, mycket målningar och medaljonger och allt möjligt.
Mm. Det är nästan svårt att föreställa sig idag, för sen, det dröjde ju inte så långt tills man, eller ja, den fick i alla fall vara i nästan 100 år, för det är 1940-tal,
ja,
som man ger sig på.
1945-49 var ju en genomgripande restaurering av kyrkan.
Mm.
Och då hade man ju att välja mellan om man skulle bevara och konservera förra 1890-talets rika dekor, eller om man skulle återgå då till 1700-tals idealet som den hade varit från början. Då valde man att inte restaurera, utan man kalkade helt enkelt över och målade över.
Mm. Och gjorde om också, man ville ju också att kyrkan skulle vara modern.
Ja.
Det var så passé med det här flådiga då, 1940-tal, skulle man modernisera, men även, som du säger, återställa kyrkan.
Mm.
Mm. Så man hade ju det historiska i tanken också. Vem ledde den stora renoveringen där?
Det var ju alltså Kurt von Schmalensee var ju en av arkitekterna.
Mm, och
han var stadsarkitekt. Mm. Han har ju bland annat också ritat krematoriebyggnaden.
Mm.
Och så var det en annan arkitekt som heter Erik Fant, tror jag.
Mm, just det. Och jag har noterat en liten notering att bänkinredningen, den här slutna som
ja,
finns.
Den återinsattes, ja.
Den är ju från den tiden, ja.
Mm.
Mm. Sedan om man ska ta de här större renoveringarna, vi är ju inne på det, så då är det 1998 vi hamnar sen nästa gång. Men då handlar det om att man gjorde kapellet som finns på sidan.
Just det.
Ja, södra sidan är det väl.
Just det.
Mm. Och när man gjorde den renoveringen, då minns jag att man frilade golvet. Och det är då man hittar lite golv, tror jag det är. Tegelgolv från 1400-tal läste jag.
Ja.
Och något annat tegel som kan ha varit från en av de tidigare kyrkorna.
Mm.
För det är ju lite, jag tänker att vi ska gå tillbaka i tiden också. Man tror ju att det har funnits medeltida kyrka där. Men frågan är om det är en medeltida stenkyrka. Det hittar man ju 98 lite bevis på. Att det kan ha varit en mer betydande medeltida kyrka i sten.
Ja.
Men det finns också någon notering om att det har stått en träkyrka där. Och därför är man ju inte riktigt säker på. Det är inte fastlaget om det har funnits tre eller fyra kyrkor.
Nej. Det senaste jag läste som Östergötlands länsmuseum hade gett ut, det var att man säger att det har funnits fyra kyrkor.
Mm.
Men jag vet inte hur pass säkert det är, för man vet ju ingenting egentligen om de här två medeltida kyrkorna som har funnits innan då den här 1600-talskyrkan.
Men det tyder ju på att det har funnits två. Mm. Man tror att den tidigaste var en träkyrka, och det ser ut som att även en stenkyrka har funnits.
Mm.
Vi kan väl prata lite grann om lite spridda inventarier som finns i kyrkan som är intressanta historiskt. Dopfunten hade du något att säga om?
Ja, alltså den är ju väldigt speciell på så vis att den är i mässing. Alltså dopfuntar brukar ju vara huggna i sten och så. Men den här är i mässing som då är ifrån, den är skänkt till kyrkan 1723. Och den är också tillverkad i Norrköping. Den är alltså väldigt rikt dekorerad och lite säregen för att den just är i mässing.
Mm. Och vacker.
Mycket vacker. Och den står ju nu då borta vid det kapell, södra kapellet som renoverades.
Mm.
Tyvärr används inte den nu för vi använder en mycket modernare och enklare dopfunt. Men vid något tillfälle har jag fått vara med och använda den när jag döpte ett barn som var från en ortodox tradition. Och där vill man ju sänka ner barnet. Så jag, en gång har jag fått använda den med ett nedsänkningsdop då med barnet.
Mm. Roligt. Mm. Och där ser jag du bläddrar ju i kyrkobeskrivningen så ser jag en dopskål i silver också.
Ja.
Så det finns ju ett par stycken i alla fall. Men jag minns att jag läste att den är från den tidigare kyrkan. Ja. 1600-talskyrkan.
Ja, den är från 1638. Alltså en väldigt vacker skål.
För det finns ju en del saker som kommer med från den tidigare kyrkan som stod innan. Och det är bland annat den. Och sen är det två oljemålningar som är från den tidigare kyrkan.
Ja.
Det är ju den lite avlånga med nattvarden som sitter vid, jag tror den sitter vid södra, lilla södra kapellet.
Nu. Det stämmer.
Den är från den tidigare kyrkans altaruppsats. Och sedan har vi en oljemålning som visar Kristi med törnekronan.
Mm.
Kristus med törnekronan. Och den är från den tidigare kyrkan också.
Och vi måste väl nästan nämna de magnifika korkåporna.
Ja.
Alltså den ena är ju från sekelskiftet 1500 och den andra från sekelskiftet 1600. Och den äldsta, det är ju en riktigt magnifik sak i sammet. Som, finns den inte kvar nu? Tror jag i Linköping. Mm. Den är utställd och har varit utställd nu under sommaren i
Domkyrkomuseet. Mm. Det stämmer. Ända till november ska den vara utlånad till Domkyrkomuseet.
Så där kan man gå och titta på den då om man vill.
Den är ju i röd sammet och har mycket broderier i ädelmetall.
Ja.
Och man brukar säga att det är väl en av kyrkans allra mest värdefulla inventarier.
Absolut.
Den äldsta korkåpan.
Liksom många andra inventarier i kyrkorna så är det ett krigsbyte ifrån 30-åriga kriget.
Mm.
Alltså man stal ju ganska rejält och så förde man hem det. Alltså adelsmännen förde hem det så skänkte de till kyrkorna där de hade sina slott. Det är så vi har fått våra stora kyrkoskatter, många av dem.
Mm. Det stämmer ju. Mm. Och jag har läst ju, vi har haft anledning att läsa på väldigt mycket nu. Jag kommer ihåg att jag läste att i den tidigare kyrkan, den var ju brandhärjad. Den var ju rucklig har vi konstaterat och stod i princip bara i 100 år eller lite drygt. Brandhärjades två gånger och det var borgmästarens fru som var så rådig och räddade de här korkåporna.
Ja.
Undan branden.
Okej, det har jag inte hört.
Jo, men jag läste det och det får vi tacka henne för idag.
Ja.
Och den lilla dopskålen i silver. Mm. Lite silversaker fick hon med sig och korkopparna.
Mm.
Mm.
Nej, alltså det är ju roligt med, om man går runt där inne i Sankt Olaj kyrka så hittar man också en liten minnessten kan man väl säga som sitter uppsatt på väggen över dörren in mot sakristian. Och där kan man läsa, där står det så här, Jakob Hedén, medicine doktor, född i Finland 1734 och statsfysikus, det vill statsläkare i Norrköping då 1761, död därstädes 1769. Och så står det, ädel människa, upplyst medborgare, förträfflig läkare, uppriktig kristen, allmänt aktad, älskad och saknad.
Mm.
Det är lite kul tycker jag då att jag tror att det är vår första statsläkare. Han blev ju inte gammal, men det står några dess vänner reste minnesstenen. Mm. Det är lite Norrköpings historia.
Det är det verkligen. Den där stenen sitter ju jag och tittar på ganska ofta, för jag sjunger ju i kören.
Just det.
Och kören brukar ju sitta lite snett i södra kapellet, och då ser man precis den här stenen. Och där, ja. Jag tror jag läser den texten varenda gång.
Ja, men jag tror det är många som inte har lagt märke till den. Så när man går in i Sankt Olav i kyrkan nästa gång kan man gå fram och läsa på den där. Mm.
Ja, när man sitter i kören så sitter man på stolar och bessonde, så blir det lite ojämnt, och då tittar man ner på stengolvet och ser man att det är gravar.
Ja, men i den här nuvarande kyrkan har inte någon begravts.
Men det var ju samma
golv eller grund som den gamla. Alltså man begravde ju, för förnäma människor kunde ju få gravplats in i kyrkan.
Mm.
Men av hygieniska skäl så slutade man ju med det.
Mm.
Och därför så finns ju kyrkogårdarna nu. Det har ju funnits kyrkogård även runt Sankt Olav kyrka.
Ja, oja. Gravstenarna i stengolvet är ju 1600-tal, ja. Och något 1700-tal. Ja. Men omgivande kyrkogården var ju stor.
Oja.
Större än Olaviparken.
Ja, även där skolan ligger nu.
Mm.
Var det ju kyrkogård tidigare.
Just det, parkeringen där. Man parkerar över gravarna i princip. Ja, mm. Och även Skolgatan.
Även där parkeringen på Skolgatan var kyrkogård tidigare. Mm.
För där, när man gräver i gatan och ska reparera rör eller så, då kommer arkeologerna som ett skott där.
Ja,
och de har ju hittat intressanta äldre gravar där.
Absolut.
Och jag vet att det var en mur runt kyrkogården.
Ja, och ett staket.
Mm-hmm.
För att det staketet som omgärdade Sankt Olav i kyrkogård, det flyttades när den norra kyrkogården invigdes. Så flyttades det och återanvändes runt då Matteus kyrkogård.
Mm-hmm. Just det.
Så att där kan man då se det gamla staketet som omgärdade.
Mm-hmm.
Kyrkogården.
Spännande. Jag tänkte nämna något om den äldre kyrkan som stod innan bara. Jag tyckte att det var så intressant att låna den här kyrkobeskrivningen, ja. För jag kan läsa innan till. Därför att det finns ett ganska så roligt omdöme om kyrkan. När man valde att riva hela, så finns det ett omdöme från 1751 då Daniel Tilas, som det står att han är bergsråd. Han besöker Norrköping och han skriver om den kyrkan då som fanns innan. Stadens stora kyrka är låg, trävälvder och ganska mörk. Kyrkan står på en ganska lös och osäker grund, så att de yttre stödpelarna hade så förskjutit sig att den ena skevar hit, den andra dit. Eller man har i forna grundläggningen ej lagt grundvalen djupt nog. Så det där,
när var det? Stod ja, det där?
1751.
Ja.
Så det ligger ju till grund för att man sen beslutar att riva den kyrkan och bygga helt nytt. Och rivningen skedde ju 1766.
Här står det ju att den var trävälvd. Ja. Vad nu det betyder?
Jo, men det betyder, det läste jag, att den hade ju snea träpålar så här i taket.
Ja, ja.
Och att man troligtvis har planerat för att välva den med tegel,
ja.
Men att det aldrig har blivit av. För 1600-talet, då var det var ju, dels hade man väl inte råd, och det var pesthärjat, det var brandhärjat, och två gånger har den kyrkan brunnit, och man hade väl inte råd att välva den med tegel som man hade planerat, och till slut så rev man ju den.
Ja, när 1719 så var ju ryssarna här och brände, så att
ja, precis.
Då brann väl kyrkan också, misstänker jag.
Ja, den brann och klocktornet brann.
Mm.
Mm. Men nu har vi ju ett nytt klocktorn, kan vi också nämna.
Ja.
Stadstornet.
Alltså det är ju inte samma årtal som kyrkan, utan det är faktiskt byggt 1750.
Mm.
Och det ligger ju, alltså tornet är ju inte intill kyrkan, utan det ligger ju ut mot Drottninggatan. Och i folkmun här i Norrköping kallas det ju för stadstornet. Om man tittar där så ser man att det finns som en balkong högst upp där man kan gå runt. Och vad jag vet så gick alltså statsvakten eller brandvakten eller vad de hette för där uppe. Och gick runt och hade utsikt över hela stan och då kunde se om det började brinna någonstans så man snabbt kunde slå larm.
Mm.
För det var ju förödande i de här städerna om det utbröt brand alltså.
Mm. Precis, och jag har hört vaktmästaren i kyrkan berätta att om man går upp i tornet så kan man även se att någon har klottrat genom och rista in lite grann i väggen.
Ja, just det
finns lite bomärken och kanske något namn på någon statsvakt och lite sådär.
Ja.
Det är kul att gå och titta på. Mm. Är det något mer vi vill ta upp med Sankt Olavs kyrka? För tiden börjar rinna ut.
Nej, man kan väl bara som hastigast nämna då att nu är det ju Sankt Olavs kyrkan som fyller 250 år. Men vi har ju, grannen är ju äldre.
Mm.
Det är ju Hedvigs kyrka.
Precis.
Den är ju 1600-tals kyrka. Men den var ju från början tysk kyrka. Och alla gamla Norrköpingsbor vet ju att man sa tyska kyrkan, du vet alla. Men jag tror inte att de yngre vet vad tyska kyrkan är.
Nej, bara om man har ett specialintresse kanske.
Ja.
Mm.
Men tyska kyrkan, det är ju Hedvig kyrka som ligger vid Nya torget. Eller vad säger jag, Tyska torget vid rådhuset.
Just det, så finns det ytterligare en stadskyrka. Vi har ju tre stora kyrkor i stan.
Matteus, ja. Den är ju senare tillkommen. Det var ju då på slutet på 1800-talet så upplevde man ju ett behov av att det ska finnas en kyrka för stadsdelarna där uppe på norr.
Just det, staden växte.
Staden växte och växte så det knakade alltså i förra sekelskiftet. Och då byggs denna kyrka och invigs 1892. Men församlingen hade funnits 20 år tidigare. Så de fick vänta länge de med innan sin kyrka, innan deras kyrka blev färdig.
Jag säger det igen, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
Så är det.
Ja, jag ska nämna den jubileumskonserten också som kyrkan firas med. För det gjorde jag ju inte i början, hade jag tänkt att jag skulle göra, men jag nämner det nu. Körerna, två stycken, Sankt Olofs oratoriekör och Sankt Olofs kammarkör slår ihop sig och bildar en jättestor kör och sjunger Rutters Gloria bland annat på söndag med anledning av jubileet. Och det blir ju tal av kyrkoherden Thomas Werfman och församlingsherde Linda Folebäck medverkar också såklart. Så det, där skriver vi nutida historia när vi har vårt jubileum i kyrkan. Jag tänkte avsluta med nutida historia också, vår relation till kyrkan. Jag tänkte det kunde vara intressant att höra om du har någon personlig relation till kyrkan.
Ja, alltså jag har ju fått en personlig relation eftersom jag kom till den nybildade Sankt Olofs församling år 2000. Men min barndomsrelation, det har jag ju med Matteus kyrka.
Det är det,
ja. Ja. Mm. Där är jag ju uppvuxen och varit med i Anskar som det heter då. Jag är konfirmerad i Matteus, jag är vigd i Matteus. Så att där har jag ju min gamla relation så att säga.
Det är din kyrkan som är ditt hjärta.
Ja, men alltså man har ju ofta så.
Ja, man har det.
En kyrka som har betytt någonting där, stora händelser i livet.
Mm.
Man har varit där och så.
Ja. Och då kan jag ju nämna att Sankt Olav är ju min kyrka då.
Mm.
För jag började ju sjunga i kören där för snart 20 år sedan.
Ja.
Och kom in i både kör och församlingsliv och gudstjänstliv. Och till slut så fick jag ju också anställning som kommunikatör. Men just att jag hade relationen till Sankt Olav, då har jag ju också vikt mig. Eller vi gifte oss i Sankt Olav och båda barnen är ju döpta i Sankt Olav kyrka. Så det är ju många som har en relation till Sankt Olav. Och Norrköpings Tidningar skrev också alldeles nyligen ett stort reportage om Sankt Olavs kyrka med anledning av 250-årsjubileet. Och då beskriver man ju just det där att det är ett myller av liv i kyrkan. Mm. Det blir ju en mångfacetterad kyrka med just i att den finns i innerstaden. Mm. Så då ska vi avsluta det här poddavsnittet och all information om kyrkan kommer vi att lägga upp på vår hemsida svenskakyrkan.se/norrköping och då får man leta sig fram till våra kyrkor och sen klicka på Sankt Olaus kyrka, så kommer all information som vi har pratat om och kanske till och med lite till att ligga där. Och vi har ju en ny hemsida, Svenska kyrkan i Norrköping, i och med att vi slog samman och sen så småningom också slog samman våra hemsidor, de gamla församlingarna. Så vi har haft ett arbete med att fotografera alla våra kyrkor, det måste jag nämna. Vi har fått jätteläckra bilder av Fredrik Schlyter på alla våra kyrkor i Norrköping och Sankt Olaus också, som kommer att finnas där på hemsidan. Med drönare, det finns bilder uppifrån alla kyrkor. Och även exteriört och interiört. Så det arbetet påbörjar vi nu med att lägga upp informationen. Och vi kommer även dela den informationen på vår Facebookgrupp. Svenska kyrkan i Norrköping heter vår Facebookgrupp. Så där kommer man ju se delningar ifrån podden om kyrkans kulturarv och vår hemsida. Och man kan också mejla till oss. Vi har en mejladress, kulturarv@svenskakyrkan.se. Och man får jättegärna mejla ifall man har frågor eller vill tipsa om något man vill att vi ska ta upp i ett framtida poddavsnitt. Ni är välkomna att mejla. Tack för oss, säger vi.
Tack så mycket.